Jag är mycket nöjd när de kommer från Stockholm. De ser att de kommer för att äta min falafel. Och när de ser att det är godaste som de har ätit. Och de tackar mig. Och de vill ha en bild tillsammans med mig och vagnen. Sånt. Det är största vinsten för mig. Så länge jag träffar mina kunder så jag glömmer bort smärta och jag glömmer bort allting problem. Och det är sant.
Idag handlar firman och jag om falafel. Om små friterade kikärtsbollar från Palestina och Libanon. I Malmö har falafelrullarna blivit en del av stadens signum. Ungefär som de röda pölserna i Köpenhamn. Det har rent av hållits falafel-VM i Malmö. Och egentligen började denna matkultur på 1980-talet när grönsakshandlaren Josef Iskandarani och hans far testade att vid sidan om grönsaksförsäljningen på Möllevångstorget sälja falafelrullar från en matvagn i Rosengård. Allt växte snabbt. Under en period drev familjen Iskandarani 9 restauranger. Men det var då det. Nu står Josef Iskandarani återigen och säljer falafelrullar i en vagn. Snett emot Byggmax ute i Fosie, industriområde. Kryddstarka, jättegoda. Men vad var det som hände? Välkomna Josef och Ahmed Iskandarani.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Josef, falafelkungen. Du tog med din son Ahmed idag.
Ja, han hjälpte mycket.
Ja. Och du har just kommit hem från Libanon, va?
Eller? Ja, för 10 dagar, 15 dagar sedan, ja.
Hur länge var du där?
15 dagar ungefär.
Och hur var det att komma tillbaka?
Ja, det var mycket jobbigt där. De har ingen bensin, ingen diesel, ingen... Det finns inte så mycket taxiproblem hela tiden. Det finns inte elektricitet eller fläkt för att göra lite lättare sommar. Det var katastrof.
Oj, hur länge sedan var du var där innan?
Kanske för 20 år sedan.
Oj, du har inte varit där på 20 år.
Ja. Yeah.
Och du kommer ju från Libanon, så du åkte tillbaka till släkten och...
Ja, hälsa på. Och det är meningen att jag funderat på att göra falafel där och jobba med dem som tillverkar maten.
Ah.
Men jag har inte lyckats.
Och ta den till Sverige, eller?
Ja.
Så du var där både åka tillbaka till Libanon för att träffa släkten men också prata affärer lite?
Ja.
Ah.
Hamnen är sönder i Beirut och massa problem så det går inte.
Det var värre än vad du trodde?
Ja.
Var det så illa när du lämnade Libanon också då? Eller hur var det då?
Det var katastrof den tiden. Massaker och bomber och... massa problem, man kunde inte sova, man... det är största problem som jag haft i mitt liv.
Och då bestämde ni er för att fly, eller det var det som gällde då, eller?
Ja, eftersom jag var gift sedan 1980, jag har haft första lägenhet 1980, och 82 de bombar lägenheten, så då försvinner. 83 byggde jag om igen. Så det försvinner igen. De bombar igen. Så tänkte jag, nej, vi har ingen chans att leva kvar i Beirut eller jobba i Beirut.
Och du hade barn då, familj?
3 barn, ja.
Du var en ung pappa, eller?
Ja.
20-årsåldern någonting?
20 år, ja. Ja.
Bestämde ni då att ni skulle till Sverige, eller hur tänkte ni?
Nej, vi tänkte att åka från Libanon, var som helst, hur som helst, bara att man ska rädda familjen. Kriget, det är katastrof.
Ni hade ett bra liv innan kriget i Libanon?
Ja, sedan 80 när jag berättade att jag giftade mig så jag haft lägenhet och jag var 18 år, Så vi jobbade rätt mycket och det funkar bra. Folk är nöjda och falafel var billigt och det fungerar bra.
Men jobbade du med falafel redan då?
Ja, men innan mitt jobb så var svetsare.
Ah.
Men eftersom det började krig och finns ingen ström, finns ingen el, så vi hjälpte min pappa med falafel.
Och han hade falafelrestaurang i Beirut i Libanon.
En liten restaurang, men det är mycket folk som köper.
Mm.
Ja.
Och sen blev ni såg ingen annan utväg än att fly då alltså.
Ja.
Och hur var första tiden i Sverige då?
Det var känns att vi är människor. Vi kommer på tåg och tågar och kommit in i fartyg. Sen till Trelleborg. Sen när vi kommer ut. Det känns som att vi är människor igen. Innan i Libanon de accepterar ingenting. Inte familjen, inte småbarn. De accepterar inte någonting. Så kommer polisen upp på fartyget. Har hjälpt mig. En av dem har tagit min första flicka. Och de andra har tagit de andra. De hjälpte till att vi kommer ner till marken. Så känns när jag såg polisen hjälper till. Det är helt annat. Mm. Där borta i Libanon, när min fru skulle ha fått den tredje barn. Och det var mycket krig. De skjuter på samma gatan. Och vi gömde oss där inne. Och bakom oss var polisstationen. Så jag ser till polisstationen att min fru håller på att föda barn. Och jag kan inte komma på gatan, de skjuter. Om ni kan hjälpa mig och ta min fru till sjukhuset. De säger tyvärr, vi kan inte hjälpa. Och vi behöver skydd, de säger att de behöver skydd. Ja.
Ja, jag läste en tidningsintervju med dig att du säger att det allra största i Sverige var att det är fred.
Den största i världen som är fred. Pengar, det är ingenting. Det är i Beirut. Vi har haft pengar i fickan. Vi har pengar hemma. Vi har guld och vi har allting. Fast det är ingen fred. Det hjälper inte. När man skulle ha vatten, när man skulle ha mat. Man har pengar. Man kan inte köpa.
Nej, visst. Och då kom ni till Sverige, men hur kom ni in i landet här då? Hur fick ni jobb eller vad hände första tiden?
Första tiden så de satt oss på i Trelleborg kanske en vecka, 10 dagar. Sen de har kört oss med bussar till ett område som heter Långresta vid Högfors där uppe. Det var mycket snö, mycket kallt, men var mycket fint att det är mycket lugnt så man kan sitta och titta på snö och leka med barn. Det är första gången vi lekte med barn på fredsätt kan man säga.
Vilka var ni som kom hit? Var det du och din fru och
tre barn?
Och tre barn, ja.
Ja, när vi kommer, ja. Vi fick stanna där kanske 2 månader. Eller 3 månader, jag kommer inte ihåg. Sen de skickade oss igen till Alvesta.
Och så bodde du i Alvesta, eller?
Några månader. Och sen de skickade oss till Östersund.
Uppåt igen, ja.
Där uppe igen, ja. Och vi bodde där kanske 1 eller 2 år. Sen jag fick jobb i Svedala som svetsare och brännare. Så jag har jobbat där också 1 år. Och sen jag kunde inte fortsätta så de säger att man måste ha utbildning. Och alla papperna hemma i Libanon, det är borta med lägenheten. Så jag läste, fortsatte och läste språket sånt. Sen jag tänkte, de säger att om man jobbar som... Om man ska få utbildning som bilmekaniker, man får snabbt jobb. Så jag tänkte att jag tar utbildning som bilmekaniker i Förlund. Sen vi flyttade från Förlund till Kävlinge, flyttade Amo Center. Ja, det var 2 år så fick jag utbildning som bilmekaniker.
Men sen blev du inte bilmekaniker, va, eller?
Nej, de har skickat mig till Philipson för att de behöver en bilmekaniker. Så jag åkte dit och träffade chefen och han frågar massa frågor. Vilken uppgift här kom axel och sånt. Så svarade jag på alla frågor. Men han säger att han vill ha bilmekaniker med utbildning som elektriker också. Och bilelektronik, det är mycket svårt för mig. Eftersom jag har gått i skolan hemma i Libanon bara 5-6 år. Sen slutade jag där. Jobbade jag med livsmedel några år också.
Hur kommer det sig att du började med falafel då?
Ja, det är min lillebror. Han har haft livsmedelaffär vid Melvemstorget. Och han säljer livsmedel, sådana saker och grönsaker. Sen kommer pappa och så vi satt i köket och dricka kaffe. Så pappa har börjat göra falafel.
Din pappa hade kommit från Beirut då?
Ja.
Till er också? Ja.
Så han gjorde falafel i köket. Vi ser, ja, för länge sedan har vi inte åt falafel. Så han gjorde falafel, vi åt. Sen det kommer hans kompisar. De säger, snälla Haji, vi vill ha 50 falafelbullar. Vi har för länge sedan har ätit falafel. Så de känner honom. Så han börjar göra falafel. Men vi säger, varför ska vi göra falafel? Ja, han säger, jag har någonting i huvudet. Så de känner igen honom från Beirut. Och sen han säger till min lillebror att han skulle öppna en vagn. Vi säger att falafel går inte i Sverige. Ingen som känner falafel. Men han säger vi ska prova. Och sen börjar min pappa hjälpa min lillebror med den här falafelvagn. Och jag kommer och hjälper och mina bröder. Så vi hjälpte till för att kolla hur ska den bli. Och det kommer till exempel en kille beställde en falafel, det kostar 10 kronor. Sen kommer min pappa med 10-15 falafelbullar ut och bjuder alla hans kompisar och folk som rör förbi sånt. Han bjuder på falafel. Och det börjar rulla och rulla, ja.
Och den här första vagnen var i Rosengård, va?
I Rosengård, ja. Och det var, folk är mycket nöjda att min pappas falafel från Beirut har kommit till Malmö. Och de känner hans falafel. Så det var mycket folk och de är mycket nöjda. Och han fortsätter att bjuda folk och bjuda hela tiden. Och det funkar bra. En falafel på den tiden, en falafelrulle och en flaska dricka, 15 kronor.
Och han var ju företagare, din pappa, har jag läst, alltså i Libanon och hade sina restauranger, alltid varit företagare. Och han liksom fick med er i företagandet här i Sverige då, när han kom, eller?
Ja.
På det här sättet.
Ja. Men till exempel i Libanon så, man skulle tänka alltid, finns ingen el så vad ska man göra? Så vi kan sälja grönsaker, vi kan sälja falafel, vi säljer till exempel ägg, allt möjligt. Bara för att försörja familjen och den som vi klarar att leva.
Och ni fortsatte på det sättet i Sverige?
Samma sak. Men det är min pappa som han säger att till exempel när vi började med falafel 10 kronor, vi ser det ingenting. Ja, men han säger att vi ska inte tänka på vinsten. Vi skulle tänka göra den bästa och högsta kvalitet. Samma sak som vi har gjort i Beirut. Så pengar letar efter oss. Så pengar följer efter oss. Så han säger, vi ska inte tänka på vinsten. Bara att göra riktigt. Och det som är saken att till exempel om jag har 1 miljon. Vi har problem. Men om jag är nöjd med mina kunder så den värde är mer än 100 miljoner. När man säger tack, dina falafel var det gott, eller kebab eller maten var gott. Så det är största vinsten för oss.
Mm.
Pengarna kommer och försvinner. och livet man lever sedan man dog. Men den här saken, så det hamnar i huvudet, i hjärtan.
Men Josef, när ni öppnade falafelvagnen, vad fanns det för falafel i Malmö då på den tiden?
Fanns en falafel vid Melvemstorget. Bara en, tror jag, som vi har hittat. För att vi saknar falafel. Vi har provat. Och till och med Sydsvenska har provat och de har skrivit att vad är det för falafel? Det är med curry. De ställer frågor. Är det indisk falafel? Det är blandat med curry och det är helt annat.
Det var helt okänd mat som man kunde läsa om i kokböcker men som ingen riktigt
ja,
visste hur man
precis.
Gjorde.
Ja. Och det är falafel alltid. Finns falafel libanesisk recept från Syrien, från Egypten, från andra länder, från Irak. Och det är helt annat. Jag har smakat dem alltihop, men det är bästa, det libanesiska köket gör den bästa falafel. Och min pappa, han har den här recept för länge, länge sedan.
Och han kom från Palestina? Han
ja, från Jaffa. Ja.
Från Jaffa,
ah. Ja.
Mm. Vilken betydelse hade din pappa?
Ja, det är största betydelse för mig, för hela familjen. När han var i livet så vi gjorde kanske 95% som han säger, men nu 100% som han berättar. Han sa att vi skulle göra oss på det här sättet. Till exempel när man ligger kikärtor i vatten, man måste kolla temperaturen på vatten. Man måste kolla tiden också. Och det är viktigt. Det är inte bara att man ligger i vatten, vilken vatten som helst, hur långt som helst. Nej, det är exakt som han berättar. Att göra persilja till exempel. Det är lättare att man hackar persilja och sköljer med vatten. Men nej, han vill att vi skulle skölja persilja med vatten och göra dem om igen. Sen torka dem. Och sen vi hackar dem för att behålla smaken. Och samma sak hela receptet så vi måste göra som han berättar. För att han har mycket fin hjärta.
Han var verkligen intresserad av mat, din pappa, eller?
Ja, han vill ha att man kan äta maten som är 50% bra, 60%. Men han vill ha att man skulle komma upp till 100%. Den ska smaka så här, säger jag.
Din mamma, vilken roll har hon spelat i familjen?
Min mamma kommer då och då och kollar mina falaflar.
Hur gammal är mamma?
Kanske 80. Men då och då hon kommer och kollar. Så hon får falafel och de grönsaker. Det är inte bara falafel. Så hon kollar grönsaker. Hur vi hackar dem. Så hon är specialist också. Så hon gör mycket goda mat. Så hon är specialist. Så hon vet när persiljan är finhackad. Och de är inte vattnet. Sånt säger Josef. Okej, det är perfekt. Och det är stora betydelse för mig. Att min mamma säger så här.
Var bor din mamma?
I Rosengård där borta.
Ja. Hur kommer hon ut till dig då? Cyklar hon?
Nej, min lillebror han kör henne runt om till mina bröder och här och där.
Ja. Hon proväter i alla brödernas restauranger så att allt fungerar.
Ja. Och hon säger om det är någonting, hon säger direkt att nej, detta här är inte riktigt bra, den är bra.
När ni hade haft falafelvagnen och det hade funkat bra i några år, då du och dina bröder, ni öppnade restauranger och man såg, det här bara växte och växte för 20 år sedan någonting, va, eller?
Ja, men för min del det är bara, jag har bara en restaurang från början. Jag klarar inte att göra två stycken.
Nej, du hade, den hette Orient...
Orient House, ja, och falafel number one.
Men det var flera restauranger som hette number one och det var väl din pappas namn på restaurangen, va, eller?
Nej, det är mina bröder som har detta.
Ja. Ah.
Men det helt annat. Så det är inte samma recept.
Nej, okej, jag förstår. För jag läste också att det blev problem med skatteskulder och sånt där i några av företagen. Men det gällde inte dig då, eller?
Nej, det är inte mig. Men det är de bröder som jag blandar inte med. De på problem och med såna saker. Vi snackar inte om detta. Till och med att jag har min recept och de har recept också. Så det är inte samma recept. Vi snackar inte om samma falafel, samma sak. Ja.
Jag förstår, men var det inte svårt när ni hedrade er pappa genom att de hette nummer ett och sen så var de att ha samma varumärke när de drivs på olika sätt och så, va?
Varje person vill visa att han har gjort som min pappa säger. Ja, de försöker, kanske de lyckas, kanske jag lyckas eller jag lyckas inte. Det är folk som smakar och äter, de som bestämmer.
Men du öppnade ju i alla fall restaurang på Österportsgatan sen efter några år, va?
Ja.
Hur var det livet?
Ja, det var bra. Folk är mycket nöjda. Vi har haft kanske i början 50-60 platser som man kan sitta in i restaurang och utanför restaurang på utservering där. Men det börjar rullar också problem.
Och vad är det för problem?
Det är till exempel miljöförvaltning. De säger att allting är fint och rent, men det är gammalt. Ja, jag säger, ja, vad ska man göra? Fin kakel, ren kakel. Ja, men de säger att det är gammalt. Plus att ventilationen till exempel, kanske vi har haft ventilationen 30 cm diameter. Och det är upp till 5 våning där uppe. De säger att nya regler i Europa som ska vara lite större. Och den kostar rätt mycket. Och den från köket upp till taket 5 våning. Och det är stora problem med ekonomiskt. Man klarar inte att betala 500 000, 600 000.
Alltså det är ju många restauranger som jag vet som har gått under på grund av ventilationen. Det är så dyrt med ventilation så det går inte.
När jag köpte, jag ringde miljöförvaltning och jag säger att jag skulle köpa den här. Har ni problem med restaurang? Går bra att driva? De säger ja, det är okej, godkänt. Så köpte jag och börjar den hamnar igen.
Och då kommer nya liksom besiktningar och nya regler om ventilationen då?
De säger att man måste ha... På den tiden att man måste ha ett rum till grönsaker, ett rum till kött, ett rum till kyckling. Det kostar mycket pengar. Och sen, inte bara med miljöförvaltning, gammalt dekor så man måste ta bort den gamla design som fanns. Så man måste ta bort när man tagit bort vägar och kakel, så det blir renovering för hela restaurang.
Hade de här sakerna betydelse? För du stängde ju restaurangen sen efter några år, va, eller?
Jag sålde den Österportsgatan Orient House. Det var jobbigt för mig att jag jobbar från klockan 10 till klockan 2, sen jag kör och hämtar varor från grossist och grönsakeraffär till restaurang till klockan 4-5. Sen jag kör hem, sova en timme, 2 timmar, sen kommer tillbaka och det kommer till klockan 2.
På natten?
Klockan 1, ja. Det var jobbigt för mig. Jag klarar inte detta eftersom det var mycket folk som kommer. Det är alltid mer än 100 gäster som kommer. Och det kräver goda mat och det kräver allting fint och rent.
Och du ville ha sista kontrollen hela tiden?
Ja.
Och då blev det blev nästan omöjligt?
Ja. Sen någon gång jag låg och sover. Jag jobbat till klockan kanske 2-3. Så jag var mycket trött. Så jag säger att jag skulle komma till restaurang klockan 11. Så de vet vad ska de göra. Ja, de ringde mig 9. De ser restaurang bränner. Jag säger direkt. Någon har skadat. De säger nej. De håller på att göra aubergine. De glömde att stänga av spis och det gas. Så de gick och duscha eller någonting. En halvtimme så börjar olja brinner. Och det bränner restaurang. Jag säger okej. Ta det lugnt. Så kommer jag med bilen direkt till restaurang. Så kommer jag. Brandkåren, polisen, allting sparrat området. Men jag säger jag ska komma till min restaurang. De säger det bränner. Jag säger ja, jag vet att det bränner. Men jag kan hjälpa till. Jag vet vilken dörrar kan man öppna, vilken fönster. Hur man stänger gaset. Hur man stänger el. Så jag vet allting på restaurang. Men för mig, det bränner. Men huvudsak att ingen som har kommit till skada. Och jag är mycket nöjd.
Hur mycket förstörd blev restaurangen då?
Det kakel har ramlat ner från sidan på ventilationen. Ventilationen har blivit svart. Maskiner. Men under 24 timmar gör jag igen den som var från början. Vi tagit bort kakel. Vi har hämtat kakelsättare och sätter nya kakel. Vi jobbar hårt. Kanske 10 personer jobbar. Hela familjen hjälper till. Så vi klarar på 24 timmar och öppnar igen. Sen jag sålde den till de som jobbar hos mig.
Aha, som har den nu. Den, den fortsätter heta Orient nummer 1.
Ja, de har helt annat namn, men de håller på med mitt gamla namn.
Hur känns det att, att den är igång och att det med samma namn, eller?
Jag har frågat dem. De har helt annat firma företag. Men de har inte skrivit den på restaurang. Så de håller på min gamla namn där borta.
Josef, du säger ju att din pappa var så viktig för er. Vad hände när han dog? Blev det, hur påverkade det er? Då hade ni ju restaurangen, ni bröder.
Ja. Men det påverkas mig mycket. För att han har lärt mig rätt mycket. Och det är till exempel, om jag berättar, när det kommer till exempel de som har problem med alkohol eller något annat problem. Så de kommer till vagnen och säger, jag vill ha en falafel och en dricka. Jag betalar imorgon. Min pappa säger, han har rätt att han får maten från oss. Och vi vet att han kommer inte att betala. Men vi måste ge honom maten. När man är hungrig, han måste få maten. Och vi vet att han kommer inte imorgon. Men du måste ge honom maten. Om han kommer imorgon och säger samma sak, ger honom falafel. Vi är här för att göra falafel. Det är inte bara för att vinsten, för att hjälpa människor. De som har pengar, de som har ingen pengar. Vi måste göra samma sak. Det som han tänker. Under krigstiden, det går inte att jag kommer in på gatan eftersom jag är ung. 18 år, sånt. Så om jag kommer ut så de tar mig direkt. Han säger, ni ska stanna här på den här platsen, det hemligt plats. Så kommer jag med allting som ni behöver. Så någon gång kommer han. Han har kanske 40-50 olika påsar, frukt och grönsaker. Och allting som man behöver, socker, salt. Allting, kött, kyckling, massa med mat som räcker för kanske en hel månad. Han säger, ni tar det till familjen, sen kör han igen.
Det låter ju som din pappa nästan profet, eller han hade hög moral, en väldigt hög moral. Men blev det liksom skakigt för restaurangerna efter när han gick bort, påverkade det familjens företagande på något vis?
Ja, det gjorde det. för att han alltid kör runt och kollar. Han håller ögonen på alla som gör falafel. Ja, ni gör fel, ni gör så här, ni gör så här.
Alltså företagarlivet är ju upp och ner. Och man kan läsa att det var några av restaurangerna fick problem då. Det här var ju efter att din pappa hade dött.
Ja. Men jag blandar inte med dem eftersom varje person de säger jag har rätt, jag gör den bästa. Och den andra han säger nej, jag gör den bästa. Jag säger jag gör inte den bästa. Det är mina kunder och folk berättar om jag gör bra eller inte. Så varje person tycker att ja, jag gör det den bästa som pappa berättar och som han, vi håller på och vi gör det bästa, ja. Och det är kunden som bestämmer vilken är bästa och sånt, ja.
Din pappa hade ju rådet att man inte skulle tänka på pengarna i första hand utan på kvaliteten. Men fungerade det rådet när du drev restaurangen?
Ja, det fungerar.
Men ändå stängde du restaurangen?
Ja, för att jag klarar inte den här som jag berättar att det är klockan 2, klockan 1. Så många timmar jag klarar inte. Plus att jag har lite problem med diskbråk. Ja, om jag har inte diskbråk kanske jag skulle fortsätta jobba. Men diskbråk, de säger doktor att vi ska inte jobba så lång tid.
Hur är det med diskbråket nu?
Det är samma problem, men så länge jag träffar mina kunder så jag glömmer bort smärta och jag glömmer bort allting problem. Och det är sant. När jag sålde den restaurang, jag har betalt kanske 2 miljoner för att göra ventilation och allting, renovering. Och jag har lånat pengar från banken. Sen när jag sålde den 450 000. Sen jag har betalt hela skulden av de pengarna till banken. Så jag blir skuldfri. Sen därefter, när jag startade den nya falafelvagnen, så jag fick besked från skattmyndigheter att jag måste betala 300 000 till skatten. Så ringde jag dem och säger, jag sålde på 450. Jag har betalt skulden till banken. Hur ska jag betala? De säger du hamnar i svartlistan. Så jag säger jag betalar det avbetalning varje månad en del. De säger nej, du hamnar i svarta listan. Sen du kan betala avbetalning. Men jag ringde min bank igen. Den som fick de skulden blir skuldfri. Jag säger att jag behöver 300 000. De säger du är bra människor, du har betalt dina skulder så du kan låna 300. Så vi fick 300 från banken till skattemyndighet.
Och den här kampen liksom, år efter år, det är jättehårt ju.
Och jag blir inte ledsen, så jag tänker, det är regler, vi måste följa regler. Vad ska man göra? Så länge jag lever som normalt och mina kunder är mycket nöjda, det är pengar ingenting. Det kommer och försvinner, samma sak.
Och i såna här lägen så har ni hjälpts åt i familjen, i din familj va? Eller när det är så här svårt, eller? Ahmed, vad säger du? Hjälper ni pappa när det är svårt?
Ja, absolut. Alltså så fort han ber om någonting så är vi alla där och ställer upp. Det är så vi har blivit uppvuxna, liksom, att man ska alltid ställa upp för varandra.
Du skulle kunna prata om honom nästan så som han pratar om sin pappa.
Absolut, absolut. Jag ser många likheter i han som min farfar. Jag fick lära känna honom och det är många likheter jag ser med honom och samtidigt som han har lärt mig exakt likadant. Så jag försöker efterlikna min pappa så gott jag kan.
Och när jag cyklade ut och köpte falafelrulle häromdagen så var ju din andra bror där och hjälpte din pappa.
Precis, min lillebror. Precis.
Du känner ju till de här, när din pappa fick skatteskulder och den här ventilationskostnaden som nästan knäcker både företaget och honom. Hur har du tänkt då?
Alltså det var ju svårt att se han gå igenom alltihopa. Samtidigt som inte han, han är inte en person som ger upp. Så han fortsätter ju trots alla motgångar som kommer. Liksom. Så han kämpar, och det som han sa, han var och jobbade till 2 på natten. Vi i familjen saknade honom, men vi förstod samtidigt att det är det som krävs för att fortsätta rulla verksamheten. Så det var mycket, ibland så saknar man honom och bara tänkte att men varför kan inte min pappa vara här? Men sen med åldern så insåg man att det var det bästa valet. Han kunde inte göra något annat. Det är maten vi har på bordet, det är på grund av honom. Så vi lärde uppskatta det ännu mer.
Och nu är du tillbaka, Josef, med i falafelvagn i Fosie i Malmö.
Ja.
Och hur känns det att vara tillbaka i vagn?
Ja, det känns mycket bra eftersom jag varit efter när jag sålde den här på Österportsgatan, så jag varit en hel del, några månader utan jobb, så var katastrof för mig. Och det är många som ringer och de säger att de vill ha min falafel. Man kan inte göra falafel hemma. Så min familjen, de säger, varför du köper en vagn och jobbar några timmar? Det räcker, du behöver inte köpa en restaurang och jobba lång tid. Så vi tänkte, ja, det är bra, vi kan sätta igång. Och vi har lyckats med den här vagnen.
Och det är ett ganska bra liv nu, eller?
Ja, 4 timmars jobb, det är perfekt. Plus 4 timmars förbereda, så det är 8 timmar. Så jag kopplar av mellan de här 8 timmar för att vila med diskbråk. Så jag kör runt och kollar vem som har den bästa tomater, bästa ispersallad.
Men vagnen, den har ju inte så... Nu kom jag ju dit efter lunchtid och jag var ju ganska ensam. Det är inte så bra läge, va? Men de hittar till dig ändå, eller?
De hittar, ja. På grund av den här Google och nya teknik, så de hittar mig.
Och alla vet att det är Josef som har samarbetat med Pernilla Wahlgren och Zlatan och vunnit Aftonbladets falafeltävling. Och de hittar dig i alla fall.
Ja.
Just nu så är det ett bra företagarliv.
Ja, man ska inte ge upp. Man skulle kämpa hela tiden. Någon gång kommer det att bli bra.
Vad betyder det, att det blir bra?
Ja, det kommer att bli bra att man lyckas till exempel att få falafel vidare till skolor, till äldre människor, till hela Sverige. När det kommer jag på den här tiden, den är bästa tid för mig.
Nu, som du har just nu?
Ja.
Ah, och du drömmer inte om att öppna restaurang igen?
Nej, aldrig. För att jag har provat, det går inte så... Folk vill ha maten från mig. Till exempel när jag lämnade restaurang och jag skulle vila eller jag skulle köpa grönsaker. De säger, Josef, det är helt annat mat. Men det är samma recept. Men de säger, det är något speciellt du har gjort. Men det är bara, jag gör det från hjärta. Vi satt där nu igång med tillverkning av frysta falafel. Så jag gör det för kanske 8 år sedan. Vi sålde kanske 30-40 ton falafel frysta till grossister. Och de sålde vidare till gatukök och de andra restaurang. Vi håller på nu att vi börjar tillverka igen frysta falafel i Simrishamn och säljer vidare till grossister. Och eftersom det är många som vill ha små paket falafel, så vi håller på nu att göra den här liten paket falafel som kanske 10-15 falafelbullar. Det ska vara kostar lite, inte så mycket.
Och när du säger vi här, vilka är det som är vi?
Ja, jag och min familjen plus Ahmed och min andra. Eftersom jag och min familjen, så vi håller ihop allting. Så alltid när jag skulle göra någonting så frågar jag dem. Och jag lyssnar på dem allihopa. Sen jag som bestämmer. Men jag måste lyssna på dem. Kanske någon som har en bra idé som man kan köra med. Så jag vill alltid att fråga dem och blanda ihop dem med mig, för att jag kommer inte leva hur som helst. Kanske jag har kvar, man vet inte, en dag, en vecka, en månad, ett år, några år. Så kommer jag och försvinner. Så de måste ta över och göra samma sak som jag har gjort. Och göra den bättre och bättre och bättre hela tiden. Den mening att de som har inte ätit goda falafel, att falafel ska komma till hela Sverige. Till och med Skandinavien, till Europa också. Och det som är viktigt för mig, att när jag träffar min barnbarn, de säger att de har fått falafel i skolan. Och de säger att de slängde falafel, det smakar inte bra. Så jag tänkte att ja, kanske vi kommer på någon dag att sälja falafel vidare till dem, att de kommer till barnen i skolan. För att när de har kollat i Lund universitet livsmedelsteknik, de har kollat i 5 år, de tar falafel varannan vecka och de kollar hur den är bra och sånt. Så de har hittat att mina falafel, min recept, att det är ingen olja i själva falafelbullar, och olja finns runt om i skalen på grund av att vi blandar med vatten, och vatten skyddar falafel att det kommer inte olja i. Och när man gör falafel med pulver, så pulver suger in olja, så det blir mycket olja i falafel, men inte på min falafel. Så de har hittat att den är mycket bra till småbarn, till gravida kvinnor till och med.
Och det här har gjort som ett projekt mellan dig som falafelföretagare och Lunds universitet, va?
Ja, livsmedelsteknik, ja.
Börjar ni bli färdiga då för försäljning?
Ja, de har gjort färdigt för länge sedan. Men att komma in i marknaden, det är kanske lite svårt. Vi sålde till grossister och sånt. Men nu vi satsar igång nu att det kanske kommer upp. Och jag tänker inte att jag vill ha bara liten vinst för att leva i. Bara att falafel kommer till skolan, till äldre människor, till alla människor som gillar den här vegetarisk falafel.
Mm. Så den där drömmen, den har funnits i några år nu och den väntar, den kan lossna.
Med hjälp av min familjen och Ahmed, han hjälpte mycket. Det är han som tar hand om tryckeriet och hur den ska se ut och massa grejer. Han som tar hand om allting och telefon. Min dotter tar hand om beställning.
Men är grossistverksamheten och de här frysta falafeln, är det framtiden, tänker du, för familjen i Sverige?
Ja, det som vi tänker. Och det som har vi gjort med falafel efter några år, att nu har vi gjort falafel att man kan flyttera om igen hemma. Ibland de har ingen olja, de har ingen fritös till exempel. Så man kan stoppa den i ugnen med varm luft så det blir krispig. Och det som är bra är att det blir samma smak. Försvinner inte smaken. Och vissa de har provat i stekpanna så de ser att det är perfekt. Man kan göra som man vill. Plus att falafel kan man äta till frukost från kylen. Om man har frysta falafel man stoppar i kylen när de är tinat, så man kan äta dem till smörgåsar utan att värma dem. Och det smakar helt annat. Perfekt smak.
Men hur ser du på det här, Ahmed? Vill du fortsätta med falaflarna?
Alltså det är som pappas dröm att kunna fortsätta det hans pappa en gång startade. Och så att jag fortsätter på det samma spåret är ju, ja, det är en dröm kan jag säga. Det som pappa sa, vi försöker ju få ut falaflarna ut i marknaden, i skolor, förskolor, i äldreboende. Så det är drömmen att kunna få ut varumärket ännu mer så att fler kan få den fantastiska falafeln.
Vad krävs för att ni ska komma dit?
Framförallt är ju att det som pappa hela tiden säger är ju kvaliteten. Så länge vi har kvaliteten så är vi en bra bit. Men sen som vi alla vet så är det inte bara det som krävs för att få ett företag att växa. Det krävs mycket tid, mycket kontaktpersoner. Man måste lägga ner många sena kvällar på det. Så det är inte bara en grej som man ringer en butik och säger vill ni sälja en falafel och sen så går det bra. Det krävs mycket mer än bara att sälja liksom.
Mm, just det. Men vad jobbar du med annars, Ahmed?
Jag jobbar på ett företag som heter Godsinlösen som är i Staffanstorp. Som jobbar mycket med miljöfrågor. Och vi samarbetar med Sveriges största försäkringsbolag. Där vi försöker ta in all skadad elektronik och försöka spara på miljön. Och återanvända istället för köp och släng.
Ah, och du har kunnat utbilda dig så här innan?
Nej, jag gick ju från årskurs 1-9, sen så började jag i gymnasiet. Sen efter ett år så valde jag att hoppa av skolan, vilket jag inte rekommenderar till någon eftersom man ska alltid gå ut skolan. Men då var det då pappa precis hade öppnat restaurangen. Då var det en period där han behövde hjälp och då kom han till sin familj. Och vi som vi har lärt oss och uppväxta med att vi ska ställa upp för varandra. Så jag valde att hjälpa honom. Och vilket jag inte ångrar en enda sekund. För jag brinner lika mycket som han gör det. Så jag tyckte det var jättekul. Jag tjänade en massa pengar som ung och tänkte men det här är jättebra. Samtidigt som jag får göra någonting jag tycker om. Så det kändes jättebra.
Men det påverkade skolan?
Ja, absolut. Och med det då kan man ju inte alltid få jobb. För de kräver ju en massa utbildningar. Men då fick jag det jobbet på Godsinlösen och där fick jag bara helt enkelt lära mig. Och sen så har jag, för mer tid som har gått så har jag bara lärt mig ännu mer och så tagit en större roller.
Det låter som om företaget nästan binder ihop familjen.
Det gör det absolut.
Två generationer.
Absolut, det gör det. Och
tre blir det ju.
Ja. Precis, och vi lär ju våra barn, liksom mina barn. Är ju alltid, alltså det viktigaste är familjen för oss. I vår familj så är viktigast familjen. Man ska försöka anpassa sig alltid efter sitt liv såklart, men också familjen runt omkring, för när det väl skiter sig eller någonting så har man bara sin familj att vända sig till. Och det är ju samma sak när pappa liksom, när han behöver någonting så är det hans familj som står bredvid honom.
Har hela familjen den här drömmen om grossistförsäljningen?
Ja, de tänker. Jag själv i början jag säger till min son, vi behöver inte, jag klarar mig den här falafelvagn eftersom det är mycket jobb och jag måste ringa och jag har inte tid eftersom jag jobbar 4 timmar och sen 4 timmar förbereda och att handla. Jag har inte tid att kontakta grossister och sånt. Så de familjen de säger att de tar ansvaret för allt detta. Så jag säger, okej, om ni tar ansvaret så vi kör.
Din pappa började sälja falafel för 10 kronor. Var inte det för billigt då? Var det inte då den här konkurrensen började? I Stockholm kostar ju falaflar hela tiden dubbelt mot Malmö.
Ja, men i början vi har snackat med min pappa att falafel, om man räknar falafelbullar 4 kronor och bröd och sen såsen och man har ingen vinst. Det berättar han att man ska inte tänka på vinsten. Bara gör riktigt falafel. Och det kommer vinsten som man berättar att det kommer sen. Men först man måste göra bra kvalitet. Till exempel nu vi säljer falafel för i min vagn 40 kronor. Vissa säljer falafel 30, vissa kanske 20, jag vet inte. Och vissa säljer 60-70. Men jag tror att på den här kvalitet det kostar. Och därför vi gör den att den blir mycket bra och bra kvalitet. Man kan köpa helt annat kvalitet och säljer billigare. Men jag vill köra på samma kvalitet som min pappa säger. Högsta kvalitet. Högsta kvalitet på kikärtor, på olja, på allting. Och det fungerar. vissa kunder de ser att de kommer, de köper en falafel, jag ser 40 kronor, de ser nej, omöjligt 40 kronor, vi betalar 100 kronor. Jag säger, ni behöver inte, jag gör mitt jobb och det är 40 kronor, 40 kronor.
Men Josef, när kommer vinsten då? Din pappa sa att sen ska pengarna komma. Har de kommit?
Ja, kanske, om det kommer inte på den här livet, kanske det kommer på nästkommande liv.
Det här är slutet, tycker jag.
Thank you.